Ja, Samuel heter jag. Jag är en av dem som brukar predika här i församlingen. Och jag, den andra, så, han heter ju också Samuel, bara för enkelhetens skull, så heter alla Samuel. Vi byter namn, nej, det har vi inte alls. Men det råkar ju vara så att vi heter samma sak, ja. Men Samuel var inne här i början på, eller han pratade om det här med dopet. Och jag tänkte när jag skulle förbereda söndagens predikan att ja, men dopet är ju, finns ju mycket att säga om, mycket att prata om. Så jag tänkte faktiskt att jag ska ta lite utgångspunkt i dopet och prata lite om det vidare här. Inte tangera så mycket vid precis det som Samuel har sagt, utan lite andra tankar och reflektioner. Som Samuel var inne på här lite, det här är ju ett yttre tecken på en inre process, en inre förvandling, ett beslut eller ett gensvar. Som jag pratar om, att det är någonting som händer i dopet, att vi får ta del av Guds nåd. Och nu är det ju så att i den här församlingen och i våran tradition och i många frikyrkor så har vi ju den här baptistiska doptraditionen, alltså där vi döper genom att man sänker ner hela människan som ska döpas i vatten. Vi häller inte bara, eller begjuter inte bara med vatten, utan vi sänker ner och tror liksom, ja, som det här begreppet vi kallar för en dopgrav, där man begraver den gamla människan och uppstår till någonting nytt, ett nytt liv. Och jag klurar lite på det här ordet, det här just nedsänkning, det som händer här, vid det vi gör. På engelska så pratar man om immersion. Vi har det ordet på svenska med, även om vi inte använder det kanske så mycket i dagligt tal, men immersion, alltså någonting där man omsluter någonting helt och hållet, eller man sänker ner någonting så det blir helt och hållet täckt av någonting annat. I vetenskap så pratar man kanske om någonting, om att man någonting blir, till exempel i ett vätskebad så kallar man, pratar man om immersion, när någonting helt nedsänkt. Och det är alltså samma ord. Vi pratar här om att man blir nedsänkt och totalt omgiven av vatten. Och det här ordet immersion eller immersion används även i när man pratar om språkinlärning. Om du ska lära dig ett språk så kan du gå en språkkurs. James, du har gått en svenska kurs och det var bra. Men det som verkligen brukar påskynda en språkinlärning är ju att vistas i en miljö där du är omgiven av det här språket. Alltså det finns ingenting, de som är duktiga på språk och språkvetenskap säger att det finns ingenting som får den att lära sig så bra, ett språk så bra, som att faktiskt vistas i en miljö där det här språket talas. Att vara liksom totalt innesluten i detta språket. Och jag tyckte det var en liten intressant parallell att vi pratar om det dopet, att bli totalt innesluten i någonting, totalt nedsänkt i någonting och bli så totalt genomdränkt att vi liksom blir förvandlade. Det sägs, jag har inte riktigt lyckats bekräfta historiciteten, hur sant detta är, men det sägs att den ryske kompositören Igor Stravinsky, han hade en period i början av 1900-talet när han, bosatt i Sovjet, fick för sig att han skulle skriva jazzmusik. Och han hade aldrig någonsin hört jazz, utan bara läst om det. Så han läste så mycket han kunde, det han fick tag på där bakom järnridån och så vidare. Och läste så mycket och så försökte komponera jazz utifrån det han hade läst till sig. Och resultatet är väldigt speciellt, det låter ju inte som, det är klart jazz kan ju låta som precis vad som helst kan man ju tycka, men det låter inte som vi tänker att jazz ska låta, utan det är ju hans bild av vad han hade läst sig till. Och jag tänker att det kan vara så med kunskap och med, vi kan läsa oss till saker, men det är ju först när vi får erfara någonting som det liksom landar på djupet, som det blir verkligt. Och jag tänker att det kan vara så med tron också. Det kan vara någonting som bara sitter här uppe som en intellektuell sak. Att ja, jo, jag tror. men det får liksom inte landa, det får inte bli det här erfarna. Och jag tycker det var så fascinerande och så häftigt att höra Pelle prata här om sin upplevelse, hur man nästan liksom, det var en känsla, det var någonting som han hade erfarit här. Ni märkte kanske att han inte började prata om hur pusselbitar föll på plats med teorier och liksom dogmer och en religiös byggnad och en tankefilosofi som plötsligt föll på plats, utan det var en känsla av någonting, det var en erfarenhet av någonting. Någonting han kände i den här atmosfären här och i liksom hur han fick uppleva Jesus. Han fick känna att någon, känna att det var någonting som var på riktigt. När vi läser om Samuel läste från Matteusevangeliet. Vi ska läsa några verser från början av Matteusevangeliet. När vi möter Jesus precis så där i början av, inte i början av hans liv, för han har levt 30 år och varit snickare och gått i sin pappas jordiska fars fotspår och lärt sig snickaryrket och så vidare. Och sen vid ungefär 30 års ålder så ger han sig ut och börjar förkunna Guds rike, står det. Och det första som händer, det är det som vi ska läsa från kapitel 3 och vers 13 och några verser. Så står det att, ja, ni ser här uppe. Sen kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske, det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet, himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Och den här Johannes som omnämns då, det är ju Johannes med tilltals, eller med det här smeknamnet döparen som han kallades för. Och jag antar att om man får det namnet döparen, då är man nog en person som döper mycket. Vilket Johannes gjorde. Han levde där ute i öknen, i gränstrakterna utanför på andra sidan Jordanfloden och fick ett rykte omkring sig. Om att vara en väldigt speciell, färgstark person. Personligt, han var ute och levde av honung och gräshoppor, var vad han käkade. Och så döpte han folk och predikade där ute. Folk kom och lyssnade på honom och så ville de döpa. Så han var ganska krass. Det var liksom inte så att han kände sig smickrad av uppmärksamheten, utan han var ganska krass mot dem som kom. Han sa liksom, kom inte hit och tro att ni är någonting, ungefär. Nu får ni skärpa er liksom. Mer eller mindre, sa han. Men så fick folk döpas då i Jordanfloden. Och det finns en massa grejer man kan säga om det här. Det finns liksom symbol och ett bildspråk i det som hände där. Hur folk kom ifrån öknen, från ökensidan, fick döpas i Jordanfloden och kom upp på, liksom på Israel eller Palestinas sidan där. Det fanns ett eko av det som hände i när Israels folk vandrade ut från Egypten, hur de gick genom floden och kom ut till ett nytt liv, till löfteslandet på andra sidan. Att det fanns någonting som hände, att i den här dopakten när man fick döpa så fick man liksom kliva upp på andra sidan stranden i löfteslandet till ett nytt liv, till en ny framtid, ett nytt hopp. Och när Jesus kommer där så tänker Johannes först, för Johannes känner direkt igen Jesus. De är avlägsna släktingar, eller deras mammor är kusiner, så han känner väl igen Jesus. De har säkert träffats tidigare, men han vet vem han är och erkänner honom inte bara som sin släkting, utan också, du är ju Messias, du är den som vi väntar på, du är det här, den som ska befria oss. Så Johannes direkt är bara, det är ju du som borde döpa mig istället. Men Jesus säger, nej, döp mig här nu så uppfyller vi allt det här, all rättfärdighet. Sen vi ska återkomma lite till det med vad det innebär. Men Jesus själv döps. Så det här med att gå i Jesu fotspår och låta sig själv döpas. Om Jesus själv låter sig döpas, då finns det ju en poäng med att vi låter oss döpas också kanske. Men i det här som händer också, så är det den här bilden som Samuel var inne på också. Att vi dör ifrån någonting och uppstår till någonting annat. Vattnet har i alla tider haft en, varit en symbol för kaoset, för mörkret, för ondskan, för döden. När vi läser första Mosebok kapitel 1 om hur Gud skapar, så läser vi om hur vattnet är där redan från början. Som en bild på kaoset, på oordningen. Och ur allt det här kaoset så skapar Gud ordning. Skapar liv, skapar ljus ur mörkret. Och när vi kan läsa berättelser i Bibeln. Vi läser om Jona som hamnade i vattnet och blev slukad av en fisk. Vattnet har ofta varit en bild på det skrämmande, på det mörka, på det farliga, på det okända, på kaoset och på döden. Så det finns någonting av en symbol. Det finns mycket som är laddat i det som vi gör här när vi döper. Av att vi dör och vi uppstår. Jag läste en intervju med en man som berättade om sitt. En amerikan, han var uppvuxen i något av de amerikanska baptistkyrkorna. Och när han var ganska liten grabb, han var nog inte mer än 9-10 år, så skulle han döpas. Han berättade om sin doperfarenhet, hur han blev nedsänkt i det vattnet. Och den här pastorn som döpte honom höll kvar honom i någon sekund. Så han nästan kände att nu drunknar jag. Och sen kom han upp igen och fick dra det här andetaget. Och han sa, det har levt med honom det ögonblicket. Jag vet inte om du höll kvar Pelle lite längre under vattnet. Jag tyckte det tog lite lång tid där. Ja, du hann känna att det var lite. Ja, men det är bra. Men han bar med sig detta som ett första andet, kan man tycka. Det var ju fruktansvärt. Men samtidigt sa han bar med sig det som en sån. Det blev en sån tydlig symbolik att faktiskt få uppleva det här. Nu dör jag ifrån någonting och så uppstår jag, tar det här andetaget till nytt liv. Han sa att det gjorde spår i honom för resten av hans liv. Så i vuxen ålder kunde han fortfarande känna det här ögonblicket där. Liksom, oj, kommer jag, är det här slutet? Liksom. Jag är omsluten av det här mörkret, vattnet och sen att få komma upp och ta det här andetaget till uppståndelse, till nytt liv. Och Paulus skriver om detta i Romarbrevet kapitel 6. Paulus skriver på flera ställen om dopet och vad detta handlar om. Men i Romarbrevet kapitel 6 så läser vi från vers 3. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som honom, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Så här har vi också ett eko, liksom, eller en symbolik av det som hände mot slutet av Jesu liv, när Jesus korsfäst och dör, men också uppstår. Och genom att få gå dopets väg så liksom tar vi också del i det som Jesus är med om. Att vi får dö och uppstå. Det som vi ser egentligen upprepas i, vi ser det i naturen som en påminnelse, upprepas. Nu är vi snart, ska vi få uppleva uppståndelsen igen när naturen vaknar till liv igen efter, om inte vinter så åtminstone en väldigt, väldigt lång höst. Här har varit november i 4 månader känns det som, men naturen påminner oss om detta, förkunnar om döden och uppståndelsen. Och dopet påminner oss om detta, om döden och uppståndelsen. Och vi får i det här dopet identifiera oss och ta del av den döden och den uppståndelsen. Och leva ett nytt liv i Jesus Kristus. Med allt vad det innebär, och det är ju en predikan för sig, med vad det innebär att leva ett liv i uppståndelse. Men i dopet så får vi en påminnelse om detta, och vi får en bekännelse om att ja, jag vill följa dig Jesus, kosta vad det kostar vill. Jag vill dö ifrån min gamla natur, jag vill uppstå till nytt liv med dig. Samuel nämnde också att det här är en nåd. Alltså nåd är någonting som är oförtjänt. Nåd är någonting som vi inte kan ta oss själva eller utkräva. Utan någonting som ges till oss. Jag tycker det är en fin tanke att det är inte liksom, Pelle hoppar inte i där och doppar sig själv. Utan han blir nedsänkt av en annan person. Han låter sig sänkas i vattnet och uppstå till nytt liv. Det är någonting som vi låter göras åt oss. Det stod på Pelles tröja där, I have decided, jag har beslutat att följa Jesus. I det här så finns det såklart ett gensvar. Vi gör någonting som gensvar på den här nåden, på den här handen som har sträckts ut till oss ifrån Jesus själv. Men det är också någonting som görs åt oss av nåd. Ett nådemedel. Och vi ska strax här efter, när jag har slutat prata, så ska vi även fira nattvard som också är ett nådemedel. Eller vi kan använda ordet sakrament, pratar man om i vissa traditioner. Men någonting som görs för oss. Men i den här, vi har dopet och vi har nattvarden som de här fysiska uttrycken. Som gör att tron blir inte bara något intellektuellt. Det blir inte bara någonting som händer på insidan, utan det blir någonting som får ta sig fysiska uttryck. En yttre handling. Och jag tror det är viktigt att våran tro, i den här handlingen att få låta sig bli nedsänkt, så finns det ett element av uttryck av tillit. Att som den här killen som berättade om hur han blev nedsänkt i vattnet och sen blev upplyft. Det kräver tillit att låta någon sänka ner sig i vatten. Ni vet, man kan göra sådana här tillitsövningar där man ska blunda och luta sig tillbaka och så ska någon fånga en. Nu är det inte riktigt så, men det är nästan så. Det kräver tillit. Är det någon som tar emot mig? Är det någon som reser mig upp ur det här vattnet? Och jag tycker det är en fin mångbottnad symbolik i detta. Att det är en tillit till en annan människa, men det är också en tillit till Gud. Att Gud, jag lämnar mig nu i dina händer. Jag går dopets väg, jag överlämnar mitt liv till dig. Och jag litar på att du finns där. Jag litar på att du reser mig upp till nytt liv. Att när jag dör ifrån det som är mitt eget, när jag dör ifrån all min egoism, allt det som handlar om mina egna begär, min egen längtan, mina egna önskningar, så finns det också en någonting på andra sidan. Det finns någon som tar emot mig. Det finns någon som välkomnar mig med öppna armar när jag reser mig upp ur dopgraven. Jag ska inte säga så mycket mer, jag ska runda av det här nu. Men jag tänker på det här med Jesu dop, när Jesus själv säger i det här, när han står där och samtalar med Johannes och de dividerar. Ska jag verkligen döpa dig? Och Jesus säger, jo, men gör detta nu så uppfyller vi all den här rättfärdigheten, pratar Jesus om. När vi läser om Jesu, när Jesus föds till den här jorden, så beskriver Johannes i sitt evangelium det så i väldigt poetiska och vackra termer i första kapitlet om hur ordet, det eviga ordet som fanns hos Gud, blir till kött och blir till någonting fysiskt som vi kan ta på och se på och bli till människa. Och det står att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Det finns en bibelöversättning som heter The Message. Och det beskrivs som att ordet blev kött och flyttade in i grannskapet. Flyttade in och blev en del av oss. Och där tänker jag den här immersion eller immersion-tanken, att faktiskt lära sig språket, att bli ett av en viss, av en kultur. När vi följer Jesus, både genom dopet men också i den fortsatta vandringen efter dopet. För jag menar, det här är ju bara startskottet. Det är ju inte, vi är inte i mål här. Här börjar vandringen. Här börjar en resa. Då följer vi också Jesus på den vägen. Att bli kött och blod. Att bli en verklig människa rotad i sin samtid, i sin omvärld. Att prata det språket. Att leva i den kulturen. Jesus var inte någon person som liksom svävade två fot över marken och utan att liksom röra vid eller beröras av andra människor. Utan han var snickare, han var jude, han var en verklig människa. Och när vi går dopets väg så tar inte vi ett kliv ut ur den här världen. Det är snarare en kallelse att ta ett kliv ännu djupare in i den här världen. Att på samma sätt som Jesus säger, det är klart att jag ska döpas. Jag ska gå in i den här kulturen lika djupt som, ska jag kunna röra vid de här människorna, vara med de här människorna, tala deras språk, så behöver jag sänkas ner och bli ett med den här omgivningen. Och samma sak är det med dig och mig. Det här är en kallelse att gå ut till våran värld och möta människor, röra vid människor, göra som Jesus gjorde, hela människor, bota människor. Möt deras behov, mätta den som är hungrig, bota den som är sjuk. Och verkligen få omges och omslutas av den här världen som vi möter. Jag ska avsluta där, men jag vill be en bön. Och sen när vi firar nattvard och när det blir förbön, jag tror att vi kommer kanske ta en stund och vi får be lite extra för Pelle. Och är det någon annan som vill ha förbön och känna att, ja, är det någonting i predikan eller något i det som har hänt som du vill känna att, ja, men jag vill uppleva det där. Jag vill ha någonting av det där. Jag vill också känna den här känslan. Eller jag känner den här känslan. Vad gör jag med det? Så finns det människor här som gärna vill vara med och be för dig och prata med dig om det är så. Gud, tack för den här stunden. Tack för den här högtidsstunden. Att vi får samlas här och vi får bevittna och välsigna Pelle för den väg han fått gå nu genom dopet. Vi ber om välsignelse över hans fortsatta vandring i din efterföljelse, Herre. Jag ber för var och en av oss som är samlade här idag att vi ska få höra och uppleva hur du kallar oss in i ett djupare liv tillsammans med dig, Gud. Att få återigen påminna oss om att i dig, Jesus, så kan vi få dö bort ifrån all vår egoism och all vår själviskhet och alla våra egna krav och allt det där som gör livet så fattigt. Och istället för att uppleva att vi får dö bort från det och uppstå till ett rikt nytt liv i din efterföljelse. Att få leva i en utgivande kärlek, att få leva i en, med våra ögon öppnade för en värld som behöver och som längtar efter helande och beröring från dig, Gud. Att vi kan få vara dina händer och fötter i den här världen. Tack för dopet. Tack för allt som det talar till oss. Allt det som det gör för oss och har gjort för oss. Men att det också är någonting som vi får leva i. Och vandra i. Och påminnas om. Varje dag. Tack för att vi får göra det så som du sa, Jesus. Att vi får varje dag ta upp vårt kors. Och bära det. Att få dö en död som din. Och uppstå till liv tillsammans med dig, Herre. Att när vi ger upp allt det där som är vårt eget så vet vi att du står där på andra sidan. Det är ingen som överger oss i dopet, i vattnet, utan du reser oss också upp till nytt liv tillsammans med dig. Amen.